Vet ni att jag är jätteglad? Jag är så glad över att jag får tala i Elim idag. Vad är det? Jag bara känner att, åh vad underbart. En dagen efter midsommardagen tänker man, då är det väl ingen som kommer. Men ser vi ju många här. Så härligt, tack för att ni kom. Ni kanske känner mig, jag brukar ju vara lite våldsam och hoppa och ropa. Men det tänkte jag inte vara idag. Jag tänkte stå här och tala in i den här mikrofonen. Temat, jag vet på vem jag tror. Det var så att sommaren 2015 hade vi vårt stora tält. Vi brukar ha i Kärsjö i Vrigstad. Och på, det var en festival där. Och det handlade om evangelium. Då talade Helgelseförbundets legendariske ledare Rolf Nordström. Jag vet inte om någon av er vet vem det är. En fantastisk predikant som har... ja, passerat livet senigt, i pension. Men han ser tillbaka på sitt liv och den kyrkan har varit med och byggt upp. Och han sa så här, och jag glömmer det aldrig. Han sa så här, jag citerar. Det handlar inte längre om förnyelse för Sverige. Nu krävs en revolution. En Jesusrevolution. Han hade sett hur... tingen förändrats. Och att nu handlar det inte bara om att bli förnyade. Nu krävs det en revolution. Ni vet, en revolution är ju ingenting som händer varje år eller var tionde år. Utan det är någonting som händer då någonting har gått fel allt för länge. Då måste det bli en förändring. Jag tänkte tala om evangelium. Ni som har hört mig förut, ni vet att jag är väldigt fokuserad kring det. Och jag har studerat evangelium. Och jag måste tyvärr säga att många kristna vet inte riktigt vad evangelium är. Liksom, det kan vi ju. Det är första klassen, det lärde vi oss. Men vi upplever att vi lever en tid då evangelium har blivit på något sätt bortglömt. Och det vill jag tala över. Jag vill vara en förkämpe för detta evangelium. Personligen har jag varit med om fantastiska upplevelser. Då evangelium har satts i fronten. Jag gjorde en villkorslös kapitulation 2015 där jag sa, Jesus, ta mitt liv. Förlåt mig att jag inte har lyssnat på dig. Förlåt mig för att jag har gått min egen väg. Hjälp mig att vara dig trogen. Och hjälp mig att få ut ditt underbara evangelium. Jag tänker på så här också, vi har ju så mycket undervisning. Vi kan så mycket om andlig krigföring, vi kan så mycket om bönetjänst, vi kan så mycket om helande, vi har läst och vi har... Men evangelium, kan vi det längre? Vad betyder evangelium? Jo, det betyder goda nyheter. En god nyhet är någonting som har hänt. En nyhet kan man inte ha om någonting som ska hända, utan det har hänt. Så evangelium betyder goda nyheter. Något gott som Gud har gjort för mänskligheten. Och jag har ju förmånen att se detta underbara evangelium i funktion. Bland människor som har förlorat allt hopp. Människor som har liksom ingen framtidstro alls. Och jag har fått se det här i Rumänien som jag har ägnat väldigt mycket tid åt de senaste 3 åren. Den här romerutmaningen som kom. Men långt innan dess hade vi arbetat med funktionshindrade och deras barn och familjer. Och ska man jobba för romer, då går det inte att komma med någon slags alla människors lika värde, lite snällhet och grejer. Då krävs det radikal förkunnelse om Jesus Kristus som dog på korset och uppstod från de döda. Han behöver du. Det funkar inte om du ska se en förändring. Du behöver evangelium. Om vi tar det här med det jag har fått se. Vad evangelium klarar av. Så i Rumänien har vi som sagt jobbat med funktionshindrade och deras familjer. De flesta är ortodoxa uppe i nordöstra delen av landet. De ortodoxa ser mycket negativt på evangelikala. Så pingströrelse och baptister, de anses vara sekter. Och det är ett arv efter kommunismen. Man talade ut om att det kristna, det var så hemskt, det var så dåligt. Så de är rädda för det evangelikala. Vi arbetar med dem, ger dem kunskap i hur man hanterar sina barn, hur man ska utvecklas. Och då har hållit på med det ett antal år, så upplever vi hur otroligt sorgsna de är. Hur bara det mörker. Allt är hopplöst. Och det visar sig att få ett funktionsnedsatt barn där uppe i nordöst med ortodoxa traditioner anses av vissa vara ett Guds straff. Så om du har fått ett barn som har Downs syndrom eller autism, så tror man att ja, Gud har straffat dig för att du har gjort någonting i din ungdom som har varit syndigt eller vad det nu är. Och då vi upptäckte att än hur mycket vi tränade, än hur mycket vi försökte att få människorna att ha det bra, må bra och vara glada, så var de bara sorgsna. Det var nattsvart. Då kommer vi på, låt oss förkunna evangelium. Evangelium, ni vet, hjälparbete, ska man knappt få nämna ordet evangelium. Jag vill påstå, ska du hjälpa, förändra, ska du ha komponenten evangelium med, då får du se resultat. Och det har vi sett. Vet ni, jag har sett familjer som var på väg att skiljas, som hade sånt mörker, sån kyla, med sån motstånd mot varandra, som har fullständigt förvandlats. Metoden har varit alfaklasser. Familjerna har gått i alfaklasser. 300 ortodoxa familjer har tagit emot Jesus som sin frälsare. Och vet ni vad som är som allra mest fantastiskt? Jag har ju jobbat med Hoppets Stjärna i så många år. Vi vill ju att barnen ska ha det bra. Det vill vi ju. Men vet ni vad det bästa är för barnen? Det är när mor och far älskar dem. Och när de inser att du är inget straff från Gud. Du är en gåva. Tack vare dig, lilla älskade barn, har vi lärt känna Jesus. Genom insatser att förkunna evangelium. Och det här är så ljuvligt att upptäcka och se. Glädjen. Barnen som blir älskade istället för att bli bortskjutna. Paulus skriver i Romarbrevet 1:16 så här. Jag skäms inte för evangelium. För det är en Guds kraft. Evangelium är Guds kraft. Smaka på det. Evangelium är Guds kraft. Så nu när jag är ute och reser runt i världen och predikar, så brukar jag ofta fråga. Vill ni ha Guds kraft? Och alla ropar. Ja, det vill ju alla ha. Guds kraft behöver vi för att kunna evangelium. Fokusera på evangelium och du får uppleva Guds kraft. Och det är det jag vittnar om, jag ser det i Rumänien. När jag tog det på allvar och sa, Jesus, nu är du i centrum. Nu är det ditt budskap som är det centrala. Kombinerat med professionella sociala utvecklingsinsatser. Men ett evangelium om Jesus Kristus. Det är då det börjar hänt. Och det som händer nu och det som kommer att stå i historieböckerna. Jag vet att det kommer att stå i historieböckerna. Det säger mitt hjärta. För det händer stora ting i den nationen idag. Men jag har sett bara början på det. Och början är att Jesus får vara i centrum. Och att evangelium får verka i dess fulla kraft. Guds kraft. I Markus 16:15 sa Jesus så här. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. I vers 20 står det vidare. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade med dem och som bekräftade ordet, alltså evangelium. Genom tecken som åtföljde det. När man förkunnar evangelium så följer tecken under. Säger Guds ord. Men vad är evangelium? Evangelium är det nya förbundet i Jesus Kristus. Guds erbjudande om försoning och evigt liv. Det är evangelium. Ett nytt förbund. Ja, men finns det ett nytt förbund så finns det ju ett gammalt förbund. Eller hur? Och det gamla förbundet. En bild på religiositet. Prestationsreligion. Gamla förbundet med dess lagar. Var heliga, felfria. Men hade inte någon förmåga att göra människan till en ny skapelse. Det var lag. Gud kom därför med ett nytt förbund. Och det nya förbundet är evangelium. Och för det första, vi har korset. Där Gud identifierade sig med hela mänskligheten. Det är en fantastisk budskap som jag säger nu. Tack Jesus att det här är sant. Hör, all skam, all skuld, all sårbarhet, allt som folk har farit illa med. Gud blir en del av det. Han tar på sig det. All världens synd sonades på korset. Allt försonas i Jesus Kristus. Allt. Förgången synd. Nuvarande synd. Framtida synd. Tog Jesus på sig. Och tack och lov för det. För vi lever ju 2000 år efter honom. Så att framtida synd inberäknades är ju vår räddning. Så korset är ju jätteviktigt. Men korset i sig själv frälser inte. Det gör uppståndelsen. Så här skriver Paulus i första Korinthierbrevet 15 och 17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. I Romarbrevet 5:10 skriver Paulus: genom hans död är vi försonade med Gud, men i hans liv är vi frälsta. Underbart. Så vi tar emot frälsningens liv. Frälsningen ligger i att Jesus flyttar in i mig, flyttar in i dig. Det är inte så mycket att vi ger vårt liv till Jesus, utan det handlar om att han ger sitt liv till oss. Och vi blir en ny skapelse. Det här har ni ju hört många gånger, men nu ska jag försöka kondensera det här. Nyss firade vi Kristi himmelsfärdsdag. Och vad hände då? Jo, Jesus reste tillbaka till himlen. Med sitt blod. Och hans blod är beviset på att världens synd är sonad. Och det står att Jesus sätter sig vid faderns högra sida. Och det här är intressant. Det är lite djupt kanske, men det är väldigt intressant. Det är nämligen viktigt att Jesus sätter sig. Ja, det är viktigare än vad jag någonsin har fattat. Och kanske ni inte har förstått det heller. Men nu ska jag predika varför det är så viktigt. I Hebreerbrevet 8:1 står det så här. Huvudpunkten i vad det har att säga är detta. Vi har en överstepräst som sitter på majestätets högra sida. Jesus har alltså satt sig på faderns högra sida. Och det är huvudpunkten i hela Hebreerbrevet. Att Jesus sitter. Lite så här fick jag göra. Ja, men vad är det som är så viktigt med det? Man tänker sig, varför sitter han då? Är han trött? Har det varit jobbigt? För jag menar, för när vi sätter oss så är det för att Lennart sätter. Du ser trött ut. Men det är inte det. Jesus är inte alls trött. Han sätter sig därför att verket är fullbordat. Ja. Allt är fullbordat. Det är goda nyheter det. Det är fullbordat. Och från sin upphöjda position så sänder han sig en Guds ande, som det står om i Apostlagärningarna 2. Det här är ju berättelsen om hur Jesus för oss från det gamla förbundet in i det nya förbundet. Men det är också samtidigt berättelsen om oss. Vi var identifierade med Jesu död. Alltså, du är korsfäst med Jesus. Du är inkluderad. Du dog med Jesus. Begravdes med Jesus. Och det betyder att all synd är begraven. All synd är borta. Det är för att Jesus har försonat det. Och så står vi upp med Jesus Kristus. Vi står upp med Jesus Kristus. Det här är evangelium, mina vänner. Vi står upp med honom. Vi sitter med Kristus i den himmelska världen, skriver Paulus dessutom. Han beskriver att allt är fullbordat. Jesus sitter ner i himlen bredvid fadern. Och jag tänkte på det här med gamla förbundet, hur det var. Om man läser Gamla testamentet så ser vi att översteprästen, han fick aldrig sitta ner. Aldrig. Det fanns ingen stol i det allra heligaste. Därför att när han tog blodet från offrade djur och skvätte så här och stänkte blod, så syndade ju folk utanför i alla fall. De fortsatte ju. Så han fick ju alltid hålla på så där. Så han kunde aldrig sitta ner. Så det är ju det perspektivet, det här är så fantastiskt. Att det som inte var möjligt att kunna slappna av, att synden var sonad en gång för alla, det kunde aldrig översteprästen göra. Men vi har en överstepräst som fullständigt kan sitta ner. Det är fullbordat. Vad jag vill säga, vad jag säger och jag försöker själv att förstå, att vi måste få upp ögonen för de här goda nyheterna. Alltså att Gud har faktiskt skapat oss in i ett fullbordat verk. Det betyder det inte jag. Lennart ska, jag ska, vi jag ska vinna seger, jag. Han har redan gjort det. Vi måste bara, och det här är svårt. Och jag ser mig i spegeln. Jag har jättesvårt med det här. Att slappna av och veta att det är Gud som är den som leder. Det är inte du. Ja, men jag vill ju. Ja, det må så vara. Men lugna ner dig. Herren har allt i sin hand. Det är fullbordat. Och det tror jag är bra för många av oss som lätt kan få prestationsångest. Vi ska ju vara så himla produktiva nu för tiden. Vi måste göra det. Varje minut är viktig. Varje timme är viktig. Vad har vi producerat? Men då vi ska jobba för Herren. Och vi ska leva i evangeliets tidsålder där allt är fullbordat. Ska vi lära oss att slappna av och lita på att han ska hjälpa oss. Det viktigaste är att vi vill. För det är en sak Gud inte kan påverka med inget evangelium whatsoever. Det är vår vilja. Vill inte vi så behöver inte vi. Och det här är nästan lite sorgligt. För många människor är så dumma huvudet så de fattar ju inte hur bra det här är. Nej, vi vill inte. Gud kan inte göra det. Gör inte gott det. Han respekterar det. Han respekterar mig då jag säger jag vill inte. Eller om du säger jag vill inte. Då kommer inte han att straffa dig. Utan du säger så här. Det var ju sorgligt. Och så går han till nästa. Därför är det här med att våga slappna av. Och inte få kramp. Alltså. För oss som tror på det här. Är det här en Guds kraft. Evangelium. Men vissa tycker det är en dårskap. Det står ju det också. För världen var det här en dårskap. Att Gud skulle bli människa. Och försona världens alla synder. På ett kors. Och han sen skulle uppstå från de döda. För att ge oss evigt liv med honom. Det är ju dårskap för världen. Men det är den sanning. Det är där den kristna kyrkan vilar på. Det är fundamentet. Så vad ska vi då predika? Jo, vi måste predika Kristi kors. Vi måste predika Jesu Kristi kors. Om vi läser Paulus i den här berättelsen om då han är i Korint. Som var den absolut syndigaste staden i hela romerska riket. Det var rent förfärligt. Hur syndigt det var där. Man avgudade till och med prostitutionen. Man hade tempel. Och, ja, det var syndigt. Ett syndnäste. Men när vi läser om vad Paulus gjorde så står det att han predikade budskapet om Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden. Han sa inte vi måste ha en bönemarsch och där vi proklamerar. Vi måste be det mot. Nej, han fokuserade på att förkunna evangelium. Och evangelium är Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden från de döda. Det var det han gjorde, inte hade han tid. Ibland tycker jag anklagar ingen. Jag talar till mig själv. Ibland tycker jag vi håller på mycket och gnäller. Vi gnäller på hur syndet är i Sverige. Åh, det är så hemskt och det är så hemskt och vi ska det och vi ska det. Om vi skulle förkunna evangelium, det är det jag vill. Och jag är så otålig, jag vill ju ut, jag vill ju... Men det finns inga resurser, Lennart, du har inga pengar, det kostar ju då. Jag vet, men herre, du har ju alla resurser, någon gång ska det väl öppnas. Så här står jag och ärligt erkänner för er, jag blir tokig att inte få sätta igång. Jag vill sätta igång. Men jag upplever att tiden har inte kommit då ordet gå sägs. Och det här lärt mig. Att det farligaste man kan göra, i alla fall oroligt att göra. Det är att gå innan du har hört ordet gå. Gå inte för tidigt. Guds timing, Guds andes timing är gudomlig. Och då vi är i Guds timing, då det är då allt kan hända. Det som är omöjligt för människan är möjligt för Gud. Men det är det här med tajmingen. Och kan det vara så att Gud har gett oss förmågor som gör det oss möjliga. Där vi kan göra, om vi gör allt vad vi kan, allt vad vi förmår som människa. Vi kan göra mycket. Men då vi kommer till punkten att nu kan vi inte göra mer. Vem kan då? Jo, han som kan göra det ingen annan förmår. Det här är faktiskt en metodik som jag predikar ut i våra missionsländer. Jag säger, vi vill ha framgång. Ja, har ni gjort allt vad ni förmår? Nej, vi kan ju... Ja, men vi måste göra allt ni förmår. Allt. För om vi gör allt vi förmår, då kommer Herren att göra det vi inte förmår. För varför ska han göra det vi förmår? Då är jag ju lat. Det är bättre att jag gör allt jag kan och så säger jag, jag har gjort allt jag kan. Herre, nu litar jag på dig. Nu griper du in. Och det gör han. Han gör det. Återigen, det som händer i Rumänien är knappt kommunicerat. Det är för bra för att våga kommunicera det till och med. Man är rädd att folk ska säga, men hur har du blivit knäpp i huvudet? Vem tror du att du är? Men jag kan berätta för er att det som sker idag i Rumänien saknar motstycke. Dörren står vid öppen för evangelium. Myndigheter öppnar dörrarna för evangelium. Rumänien är inte ett land som har sjunkit så djupt i det här liberala tänket som vad vi i Sverige har gjort. Då vi knappt törs säga att vi är kristna, för då får vi någon mobb på oss. Vi är så, vi drar oss tillbaka och är försiktiga. I Rumänien är de positiva. Vad gör vi där då? Evangelium. Sen vi börjar med det, då har det börjat hända saker. Evangelium måste du ha. Du måste påla i träsket innan du kan bygga i det. Ni som bygger vet. Man måste påla. Bland romerna, evangelium pålar upp. Du får en stabil grund. Där kan du bygga. Och där kan du bygga sociala program. Kan hjälpa. Men, ni har hört talas om Focus Business School, va? Ja. Det har vi tagit till Rumänien. Vi har översatt det till rumänska. Det är en utbildning för entreprenörer och företagare. Men också för sund personlig ekonomi. Bygger på bibliska principer. Och drömmen är ju ett affärsliv, ett näringsliv som inte är korrupt. Det är ju rumänernas största dröm. Tänk att ha ett näringsliv som inte är korrupt. Då skulle inte 3 miljoner av de bästa rumänerna lämna landet. Därför att det är så korrupt, de orkar inte. Den utbildningen talar om etik. Den talar om moral. Baserat på bibliska principer. Vi tar de 10 gudsbuden. Det finns flera där. Men det finns så många principer i det gamla testamentet kring affärslivet. Och till min stora häpnad. Vi hade en demonstrationsafton i Rumäniens tredje största stad. Och vi hade bjudit in folk. Det skulle komma 70. Det kom 230. Och ordföranden i kammarkollegiet. Hör och häpna. Chamber of Commerce. Det här är på riktigt alltså. Går upp, hälsa välkommen. Och så säger han. Han är ortodox. Han är inte evangelikal. Han säger så här. Den här utbildningen rekommenderar jag till alla som vill lyckas. För vad vårt näringsliv i Rumänien behöver är bibliska principer. Så vi kommer bort ifrån korruption och fiffel. Och så här. För det är det enskilt största problemet. Varför har inte romerna några jobb? Det finns inga arbetstillfällen. Varför finns det inga arbetstillfällen? Nej, men de som är duktiga och smarta att göra affärer, de har lämnat landet. Varför har de lämnat landet? Det är för att det är så korrupt. Alltså, medicinen är Jesus Kristus. Medicinen på problemen är evangelium. Medicinen är inte massa samtal hit och dit, höger och vänster och så. Förkunna evangelium, låt Guds kraft visa sig. Då sker det andra. Då kommer de goda samtalen. Då blir det en förändring. Och då säger du så här då. Jo, en sak måste stå här. Jag tycker om det här. Vad är det som gör oss fria? Jo, Det är sanningen med stort S. Han som är sanningen. Jesus, det är han som gör oss fria. Halleluja måste jag säga nu. Men så tänker du så här. Men jag då, vad kommer jag in i det här? Här står du och gapar och gormar. Hur ska jag klara det här? Förkunna Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden. Men då har jag hittat bibelord som är fantastiskt. Hör på det här. Andra Korinthierbrevet 3, vers 4. Det är Paulus som skriver så här. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Det där kunde jag skriva under på. Nej, men inte jag. Då skriver han så här. Nej, min förmåga, alltså tillräcklighet, kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Vad är det för förbund? Evangelium. Som inte är bokstav utan är ande. Han har gjort oss tillräckliga. Gud har gjort det. Inte Lennart. Inte församlingsledningen. Gud har gjort det. Han står bakom oss som har tagit emot Jesus. När Jesus har flyttat in i oss så är han med oss. Och han har gjort oss tillräckliga för att göra det här. Det är lite boost för våra låga självförtroende. Jag kan ingenting, jag klarar ingenting, jag klarar ingenting. Det är inte sant. Gud har gjort dig tillräcklig att förkunna detta nya förbund. Det är ju helt otroligt. Jag menar, korset förändrar ju precis allting. Innan handlar det om vad jag skulle göra. Jag. Efter korset är det vad har Herren gjort. Det är underbart. Jag tycker det är helt fantastiskt. Då handlar det om vår trofasthet. Innan korset alltså. Nu handlar det om hans trofasthet. Och även om vi är trolösa så är han ändå trofast. Tänk dig, Jesus kan inte förneka sig själv. Underbar Jesus. Så låt oss hålla fast i Jesus som vi sjöng här. Jesus, han är allt. Jag vet på vem jag tror. Jag tror på honom. Och han är inte någon gullig liten sagofigur. Han är vägen, sanningen och livet. Han är svaret för vår värld idag. Han är svaret. Och det kallas för evangelium. Och därför är min... Jag vill ge mig resurser så jag får gå ut med detta underbara evangelium. Inte bara i Rumänien, i Sverige också. Jag tänker på ungdomarna. Du vet hur jag brinner för det. Och jag vill ju så mycket. Men det blir ju ingenting. Varför blir det ingenting? Jag vet inte. Herre, du ska öppna dörren då den ska öppnas. Och jag ska inte sparka upp någon dörr. Det har jag lovat dig, Jesus. Jag ska inte det. Jag var en fena på att sparka upp dörrar. Ja. Det är ett elände kan jag tala om. Först gjorde du illade foten. För det andra får du fiender. Nej, i Guds tid. När Guds ande är färdig. Då öppnas den där dörren. Och då går du in med seger. Och då vinner du seger. Och då slipper vi ligga där och säga, åh, det är som kamp. Åh, det är så jobbigt. Åh, vad vi kämpar. Vi ska inte behöva ha det så. Allt är fullbordat. Men tajmingen. Jag tror ju faktiskt, man ska vara uppriktig, jag tror inte att det är kört för gamla Sverige. Jag tror på den här farbron från Helgelseförbundet när han sa, det behövs en revolution, en Jesusrevolution. Jag tror att det kommer att ske. Och hur det kommer att ske vet jag inte. Men jag kan inte tänka mig att detta stolta missionsland som var världens största missionärutsändande land bara för drygt 100 år sedan. Vi var inte så rika på den tiden. Men vi var större än vad USA var på den tiden. Vi har gjort mer för evangelium än många nationer på den här jorden. Och jag tror att vår flagga inte är vår flagga för bara för att den ser ut som han gör. Jag tror att korset har en betydelse för oss. Jag tror det. Jag tror därför fienden försöker att slå ner oss. Så vi ska säga att det är hopplöst. Det går inte. Vad jag vill tala ut här och nu idag. Det är att det finns inga hopplösa fall. Vi har evangelium. Vi har ett nytt förbund där allt är fullbordat. Vi behöver inte klä oss i säck och aska och säga vi har ingenting. Oh, vi har ingen. Gud har gjort oss dugliga. Han har gjort oss tillräckliga. Vi måste bara våga ta steget. Samtidigt balansen där. Inte ta steget, hej Ove Lennart, så nu sticker jag ut och gör det och det och sätter mig skuld för 1 miljon. Det är inte så jag menar. Jag menar att vi måste låta Guds ande leva med oss. Och det är en helt annan predikan. Men varför är inte hjälparen mer hjälpsam? Jag möter ofta frågan. Men vi kämpar. Vi jobbar. Det är så jobbigt. Men du har ju hjälpare. Just det. Var är han då? Han är inte där. Varför är inte han där då? Det kan man ju fråga sig. Det finns vissa regler om Guds ande som kan identifiera sig med dig och det du vill göra. Och det är att ordning och reda, sanning, inga lögner, inget fiffel, inget tricks. Men det är en helt annan predikan. Men jag vill bara säga det. Vi har en hjälpare som hjälper oss. Han som är med och gör oss tillräckliga, dugliga, skapar förutsättningarna. Men vi måste skapa plats för honom, utrymme för honom. Och vet ni vad det enklaste sättet att få Guds ande i en mötteslokal? Vet ni vad det är? Sjung och tala om Jesus. Om Jesus fullbordade verk. Hans fantastiska seger. Denna underbara Jesus. Guds ande älskar det. Ett tips. Jag upplever det så ofta. Och jag har försökt analysera varför. Varför vill ingen lämna lokalen idag? Ibland kan det ju vara så. Att det är så, nej jag vill inte gå hem. Det är så härligt här. Guds ande är närvarande. Och jag kollar upp det där och jag inser. Mitt hjärta säger. Där vi proklamerar Jesus, lovsjunger honom. Predikar hans underbara försoningsverk. Och hans seger. Och hans namn och allt detta underbara. Där Guds ande kommer. Han älskar det. Han tycker om det. Och det är ju därför jag vet på vem jag tror. Och om ni inte har kommit ihåg någonting annat den här dagen så är följande. Det evangelium som vi känner vid namnet, det är Guds kraft. Nummer två, allt är fullbordat. Nummer tre, han har gjort oss dugliga att gå ut med detta evangelium. Alla är dugliga. Hur kan vi vara det? Det är för att Gud säger det i sitt ord. Halleluja, jag kunde hålla på mer men jag talar 31 minuter och det räcker. Tack för att ni har lyssnat. Det kanske inte var så härligt och halleluja det här, men jag ville ha det sagt. Därför att ska vi lyckas, mina vänner, och det vill vi, om vi är ärliga, vi vill ha en full kyrka här. Vi vill se ungdomarna i stan frälsta, det vill vi. Vi vill se vardagsrummet knöka fullt av ungdomar som söker Jesus. Och vill vara med honom och glädja sig med honom. Det är möjligt. Det är därför jag säger det här, Johanna. Det är därför jag talar ut det. Jag vill att ni ska förstå. Det är möjligt. Det är möjligt. Nej, men det går inte. Det går. Tro mig att det går. Gud välsigne er. Gud välsigne Elim. Gud välsigne vardagsrummet. Gud välsigne 100% liv. Hoppets stjärna. Gud välsigne alla som vill något. För om vi vill, då är Herren med oss. Det sitter i det. Vill vi eller vill vi inte? Jag vill. Men jag tycker det går för sakta om jag ska vara ärlig. Men tålamod är en dygd. Vi måste ha tålamod också. Och inte tro att det är över bara för att det ser mörkt ut. Amen. Halleluja. Tackar dig Jesus. Att det är sant det jag har sagt. Allt det jag har sagt är sanning. Du har försonat all världens synd på korset. Du har stått upp från de döda. Och vi har stått upp med dig. Vi är nya skapelser i dig. Allt är fullbordat. Hjälp oss var och en. Hjälp mig själv att förstå att det här är sant och att agera utifrån det. Bort med all modlöshet, bort med all fruktan, bort med all skräck och ångest. Vi har dig Jesus, vi sitter med dig för verket är fullbordat. Hjälp oss att leva i vilan. Vilan i dig Jesus, men samtidigt vara effektiva, skarpa vapen för ditt underbara budskap. I Jesu namn jag ber. Amen.